lytter til en af Orlabs faglige samtaler. Mit navn er Alice Bruun. I dag taler jeg med Emma Lindeblad, der er psykolog og har en Ph.D. i psykologi. Hun er til daglig forsker og underviser på Linnéuniversitetet i Sverige. Vi taler om dysleksi, definition, psykologiske følger af dysleksi, assisterende hjælpemidlers mulighed, og ikke mindst om at gå fra afkodning til at tage teksten ind. Ja, jeg kan lige mærke, at jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke med dig, Emma.
Hej.
Så velkommen til Danmark jo. Jeg synes, det er en ære at få lov at tale med en svensk forsker. Jeg ved jo, at der bliver foretaget rigtig meget, rigtig god forskning i Sverige. Ikke kun på det område, men meget, hvad når det hedder helse, skole, alle de der ting, så synes jeg er fuld af beundring. Kunne du lige starte med at sige lidt om dig selv og hvad du laver? Og...
Ja, Emma Lindeblad heter jeg. Jeg er psykolog i grunden, psykoterapeut, men også forskare i psykologi og då inriktning på läs- och skrivsvårigheter hos barn. Och assistive technology, alltså det som man kallar LST här i Danmark.
Ja, ja.
Läs- och skrivteknologi. Det är vad de projekten jag har mest ägnat mig åt.
Ja, ja. Ja, det är ju det där med att vi kallar ting något lite forskelligt. Alltså på trots av att vi är så nära på hinanden, så... Så kalder vi det jo for eksempel ordblindhed, fortsat her i Danmark, og I kalder det dysleksi. Og det kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i det begreb, for det interesserer faktisk mig, og det kan godt undre mig, at vi ikke kalder det dysleksi i Danmark, og måske kommer vi til det. Men kan du prøve at fortælle noget om, hvad det begreb dækker over, og hvem det egentlig er, vi taler om?
Ja, vi har jo haft begrebet ordblind tidligere i Sverige. Men nu anses det ju vara lite icke-politiskt korrekt att säga ordblind. Dels tycker man väl att det snävar in lite mycket. Att man, det handlar inte om ögonen så mycket utan det handlar ju om mycket större hjärnfunktion. Som handlar om språklig funktion. Det fonologiska området som är nedsatt och då får man läs- och skrivsvårigheter. Så man bestämde sig väl någonstans att ordblind inte riktigt beskrev vad det handlade om. Och så tycker man då att läs- och skrivsvårigheter bättre liksom beskriver den gruppen. I den gruppen ingår att man kan ha diagnosen dyslexi som ju är formulerat av WHO och finns även i vår diagnosmanual DSM-5 som vi använder inom sjukvården. Och man kan ha dyslektiska svårigheter och då hänvisar man ju till de här fonologiska svårigheterna så att man inte kan fånga upp och processa språkljud i samma hastighet som en vanlig person då. Och det gör att läsningen, ordavkodningen inte automatiseras. Man måste hela tiden ägna mer kognitiv energi åt att förstå det skrivna, så att säga. Och därför så har man i Sverige då gått från ordblind till dyslexi. Jag tycker att det är liksom, ja, en mer korrekt beskrivning av gruppen.
Alltså jag kan ju höra att når du fortæller om, hvad dysleksi på svensk er, så er det stort set det samme. Det dækker over det samme, som vi i Danmark kalder ordblindhed, men der er nogle begrundelser for, at man har afskaffet det, fordi man synes ligesom, det ikke er dækkende. Det passer ikke rigtigt til det. Men indholdet er cirka det samme. Altså, der er en anden ting omkring dysleksi, som jeg har bidt mærke i, altså at man har dysleksi, men man er ordblind. Altså har I haft den slags overvejelser ind over i jeres flytning af begreberne?
Ja, altså så vi tænker jo os det her begrebet funktionsvariation, og det er jo dels er ens ressourcer i relation til miljøen og kontekst og hvilke krav man har. Og då blir det ju så at man man har dyslektiska svårigheter och att man inte är dyslektiker, för man är någonting hela tiden. Men du har dyslexi i relation till läsaktiviteter.
Ja.
Så det är den skillnaden man vill påvisa då.
Ja.
Sen kan man tycka att det är lite vad vi kallar hårkliveri, att det blir lite petigt och vad spelar det för roll. Men psykologiskt sett för barn och ungdomar så kan det vara hjälpsamt att tänka så. Att jag är inte på ett visst sätt, utan jag har en svårighet som jag till exempel kan kompensera. Och då har jag inte den längre.
Ja.
Så det är väl lite det man vill uppnå med att säga jag har dyslexi, jag är inte dyslektiker, jag är inte ordblind. Men man säger också inom pedagogiken i Sverige att man är i svårigheter.
Ja.
Och då vill man på något vis ytterligare trycka på det här att dina resurser är i relation till miljön. Och dina svårigheter är i relation till den uppgift du ställs inför.
Mm.
Och den uppgiften gör du inte hela tiden.
Mm.
Så då har du möjligheter att briljera på ett annat område. Liksom, fastän du har svårighet inom någonting specifikt.
Yeah.
Och dyslexi är ju ganska specifikt. Det är ju endast när vi möter text eller ska skriva som det är svårt. I övrigt fungerar ju oftast personerna precis som vilken annan som helst.
Ja.
Så det är väldigt, det är ju sällan man har en generell upplevelse av att dyslexi hindrar en, utan det blir ju så för att vårt samhälle är så textberoende.
Ja.
Hade det inte varit det så märker man ju inte av dyslexi.
Nej.
Alltså, så det är väl det man vill liksom, på något vis, den synen på människan som att ha resurser men i relation till miljön vill man på något vis fastställa med att säga då jag har istället för jag är och jag är i svårigheter.
Ja. Alltså, så det du ju begrunder nu, det är att det är alltså att det är kontextbetinget, att man har några besvärligheter i några bestämda sammanhang.
Ja, precis.
Och här i det samhälle vi lever nu, det är så sinnssykt texttungt, så man kan godt få den fornemmelse måske som enkelt person, att jag är konstant uden för samhället. Hvis jag nu skulle pröva advokera lite för jag är ordblind, förstået på den måde att när jag hör några argumenter runt omkring eller sån, så siger nogen, eller det har jeg i hvert fald hørt, at når man ligesom siger til den ordblinde på dansk, at du er ordblind, det er noget, du er, og det kan du ikke slippe af med, så tror jeg, at nogen tænker, dermed siger jeg også til dig, det er ikke din egen skyld, og du kan heller ikke gøre noget med det, fordi du vil bære på det hele livet. Og hvis man så omvendt tager din refleksion over, at jeg har dysleksi, ja, så har man jo med det, men du siger så til gengæld, det er kontekstbetinget.
Mm.
Så hvis vi fjernede al læsningen fra samfundet, så ville de slet ikke være handicappede. Men det er jo ikke muligt.
Nej, altså, at, ja, jeg tænker psykologisk set, så när man säger jag är någonting så är det ju väldigt integrerat i en själv.
Yeah.
Men också accepterat. Men eftersom det är en svårighet så kan den acceptansprocessen vara ganska svår. Den är, kan vara känslomässigt svår, medföra sorg att man är annorlunda. Och man kan vara sårbar för psykisk ohälsa för att man är annorlunda. Men uppnår man det här att man kan säga jag är ordblind, därför behöver jag hjälp, och det inte väcker någon emotionell liksom, reaktion eller att man känner att det är jobbigt att säga det på något sätt, då spelar det egentligen ingen roll vad man säger. Alltså, för då har man ju liksom något. Men jag tror att det är lättare att acceptera sina tillkortakommanden, alltså sina svårigheter, om man kan se det lite mer som en del av mig, men det finns många fler.
Det finns många
och vissa
fler
saker är jag bra på, andra är jag inte så bra på, några ytterligare är jag riktigt dålig på till och med. Liksom. Till exempel läsa, även om man möter det hela tiden alltså läsning och olika läsaktiviteter och krav på att kunna ta till sig text, läsa på något sätt, så tänker jag ändå att psykologiskt sett blir en lite mindre hindrande att tänka att jag har den här svårigheten, därför måste jag, än att jag är nedsatt i min funktion. Ja. Det blir liksom en mer känslomässig pålagring på det. Ja. Så jag är ändå för har.
Ja. Nej, nej.
Men jag tänker att det är nog mer hjälpsamt att förhålla sig så rent psykologiskt, att integrera det i sin identitet. Sen finns det också bland läs- och skriv svårighet och dyslexi, finns det ju alltid ett sätt att hantera den här dysfunktionen, är ju att överidentifiera sig också, att liksom på något vis tycka att jag är dyslektiker och jag är minsann jättebra, så att det blir superviktigt på något sätt, och då har man inte heller riktigt uppnått fullständig integration, utan då blir det ju att man gör det till en grej att vara stolt över. Det finns en rörelse som heter Positive About Dyslexia till exempel i England. Och
man lyfter flame i det.
Ja, precis. Och man ska liksom vara stolt och man ska på något vis meddela detta till allt och alla och så. Och det kanske inte heller är så hjälpsamt. Ibland tror jag det kan vara det om man blir väldigt engagerad. Men jag tror de flesta ändå skulle tycka det är mest hjälpsamt om man på något vis gör det så accepterat som möjligt en själv. Yeah. För då har man lättare att förmedla det till andra på ett sätt som gör att de omgivningen kan bemöta en på ett hjälpsamt sätt.
Men och det du säger, det är att man, alltså att det att man får en accept av en själv och det man är, det ger ett högre selvværd, altså så tør man ligesom gå ud i verden med det.
Præcis.
Men det er jo et fakt, at der er jo rigtig mange, hvor det ikke ender sådan, men det ender med nogle helt andre ting, at næsten det mangel på selvværd og bekymringer, det overstiger selve det dyslektiske handicap, hvis man kan kalde det det.
Ja. Så kan det tyvärr vara. Det är alltid svårt att komma över att vara annorlunda för barn.
Ja.
Men vad vi har sett, både forskningsmässigt och framförallt inom psykologin, då, oavsett funktionsvariation eller om man till exempel har varit med om en olycka och blivit deformerad i kroppen på något sätt. Ju tidigare i ålder detta sker, ju mer resiliens, alltså resilience, motståndskraft kan man utveckla mot psykisk ohälsa relaterat till att man är annorlunda. Därför argumenterar vi alltid för inom dyslexiforskning, och det gör man även här i Danmark, just det här med tidig upptäckt. För det har också en psykologiskt väldigt positiv effekt, att man får, innan man ens börjar tänka i sin utvecklingsprocess, vem är jag och sådär, så har man integrerat det, men jag är ordblind liksom. Så det blir ingen, när man sen kommer i puberteten och blir massa frågor, vem är jag,
så hit och liksom dit, och, det på plats.
Ja, precis, och som det ska vara, så är den här grejen med läsning och skrivning, då är den lite avklarad redan. Och då blir inte det så stor grej. Har man inte, tyvärr ibland, upptäcks de här svårigheterna sent i skolgången då, kanske 14, 15, 16 år, då är man mitt uppe i det här, ställer sig alla de här frågorna. Då blir det en svårare process att ta sig igenom om man är mer sårbar för psykisk ohälsa, alltså depression och oro och så. Men hittar man de här eleverna tidigt i skolan, så blir det mer självklart att jag använder tablet och jag går iväg och då kan också de vuxna hjälpa till i den processen och liksom att det är okej.
Alltså det tänker jag är väldigt spännande att du säger att en väsentlig grund till att uppdaga det tidigt, det är att det psykiska hälsa får det simpelthen bättre. Det är nämmare att bli ung uden den identitetsmarkør. Fordi det meste, jeg jo hører, det er, at grunden til, at det skal opdages tidligt, det er, fordi vi kan sætte tidligt ind, så vi ligesom kan gøre noget ved selve problemet. Det er ikke ligesom det mentale helse. Men det, jeg så har hørt ofte, det er jo, at mange forældre er bekymrede for den der tidlige, det der tidlige stempel.
Mm. Altså,
og der siger du faktisk lidt det modsatte. Mm. Altså det, som forældrene er jo bekymrede for, det er jo deres børns helse.
Mm. Absolut.
Og det kan man faktisk sige meget mere klart og tydeligt til forældrene med det, du har baggrund, at det gør, du gør det bedre for dit barns psyke.
Precis. Ja, det har jag också mött. Och där finns ju en aspekt att läs- och skrivsvårigheter har ju en hög ärftlighet. Och många föräldrar har ju själva kämpat i skolan, känt stigma, skam
och så
vill de skydda sina barn från det. Ja. Så där får ju vi professionella då vara lite tydliga med att förklara, precis som du säger, att ja, fast det är bättre att göra det nu än när ditt barn är äldre och får göra det själv.
Yeah.
Och att barn är mer accepterande mot olikheter än vad äldre, alltså barn, ungdomar och vuxna är faktiskt. Men det behöver ju såklart vara vuxna som guidar i detta så att man inte känner det här stigmat. Det är ju ofta att man är annorlunda, man får gå iväg, man har apparater som andra inte har och så. Man får lite special treatment så som inte är välkommen.
Nej.
Och där behöver ju klasslärare och föräldrar vara behjälpliga då och på något vis hjälpa barnet igenom den här emotionella reaktionen på att vara den som behöver vara annorlunda.
Ja.
Och det har vi sett i alla fall, både klinisk erfarenhet och forskning, att det blir enklare, men resultaten blir bättre om man gör det ju tidigare man kommer igång med det.
Alltså, det är ju en väldigt viktig poängte att allt det omkring att varta det och ha ett form för utfordring som andra inte har, att det är ett psykologiskt problem, måske i högre grad än det är ett tekniskt övelsesproblem. Men säger du också därmed att hvis vi fokuserar riktigt mycket på du skal blive bedre, du skal af med din dysleksi i den grad, du kan komme eller blive hjulpet af med, eller få hjælpemidler, så kan vi glemme at fokusere på det andet, og tage vare på deres psykiske helse. Er vi gode nok til det?
Ja, nu forstår jeg nu ikke rigtigt, hvad du mener. Kan du sige det igen?
Ja, altså er vi... Altså, det er jo ofte i skolesystemet, det her, det foregår, at man bliver opdaget. Det er jo mødet med skolesystemet, det kan godt være, nogen ved det lidt i forvejen, fordi der er aflighed i det. Men mødet med skolesystemet giver i hvert fald en kontekst, hvor nu mærker du, jeg har en udfordring med det her. Og så kan mange voksne jo gå ind og sige, jamen, nu skal vi i gang med at afhjælpe det. Mm. Du skal have hjælpemidler, du skal i gang med at træne. Jeg kunne have en mistanke om, at vi glemmer det allervigtigste at tage sig af de børn, hvordan det er at have det problem.
Mm. Ja, exakt. Hur känns det?
Ja,
liksom. Ja. Ja, det tycker jag också givetvis. Jag är ju psykolog, så att jag tycker att fler borde tänka så. Men jag har också jobbat i skolan och det är ju... kanske ingenting man lär sig heller på lärarutbildningen, att möta emotionella reaktioner.
Nej.
Men det är ju lite, eller det är precis som du säger, skulle jag säga, att om vi inte gör det så kan vi ha hur bra pedagogiska strategier eller tekniska hjälpmedel som helst. Men känner barnet skam till exempel, så kommer barnet inte använda de insatserna eller ta till sig de insatserna. För skam är ju en av våra starkaste beteendereglerare. Kan man säga. Så känner man skam så undviker man det.
Ja.
Och känns det pinsamt, jobbigt att sitta i skolan med hörlurarna, ingen annan har det, då måste man ju hjälpa barnet med det.
Ja.
Och kanske prata med klassen. Kanske prata med barnet, föräldrarna. Hur ska vi få det mer bekvämt för dig? Inte introducera andra typer av hörlurar eller gå i ett en eget rum. För det är någonting som vi också har gjort erfarenhet av i våra forskning, att särskilt när man pratar med vuxna som har dyslexi eller äldre ungdomar, yeah, så, att gå från klassen,
yeah,
det är något av det värsta. Det är nästan som, det är det man minns av sin skolgång nästan, yeah, yeah, när man, yeah, är vuxen, att jag var tvungen att gå iväg. Och det är mycket, mycket stigma, alltså oönskad negativ uppmärksamhet, och man skäms. Och då blir det associerat med någonting negativt. Så det blir inte hjälpsamt. Nej. Utan jag måste genomlida det här. Och gud vad hemskt. Och när man får bestämma själv sen. Det första man gör är att undvika allt som är associerat med den här skammen. Yeah. Inklusive, yeah, ganska effektiva hjälpmedel. Yeah. Som man då inte använder. Så det har varit. Vi har ju hållit på nu i 20 år. Och det har varit en nöt att knäcka. Att,
yeah,
hur ska vi få elever att fortsätta använda hjälpmedel efter de lämnar forskningsprojektet?
Yeah.
För i forskningsprojekt så är det så inramat, så nu kommer projektet och det, yeah, kommer någon, yeah, trevlig tant och vi brukar, yeah, fika med och sådär och, yeah, lite kakor och så. Och, yeah, allt är mysigt, som vi säger i Sverige, yeah, mysigt.
Yeah, mysigt.
Men sen då? Sen så då blir det ju en positiv uppmärksamhet att,
yeah,
jag är lite utvald, yeah, och alla, yeah, är snälla och, yeah, det är lite sådär extra kul.
Yeah.
Sen ska man på något vis göra den här övergången själv till att gå tillbaks till vardagen och ha med sig ny utrustning kanske, som det var, yeah, då tablets till exempel, alltså ha en iPad och jobba med den. Och så frågar ju alla, varför får du ha iPad, det får inte vi.
Yeah,
och hur ska man svara på det om man är 9 år? Mm. Så att där har vi ju liksom fortfarande, tycker jag, det har blivit bättre. Och en lösning vi hade i Sverige var ju att då fick alla ha iPads istället.
Yeah.
Men det hjälper ju inte individen med den processen.
Nej.
Utan då blir det med, ja, jag är som alla andra, men jag har ju fortfarande svårigheter, det har ju inte alla andra.
Nej.
Det undgår ju aldrig barn. Mm. Att de är lite,
man kan inte lura för barn.
Nej, det kan man inte, verkligen inte.
Nej.
Och det vet de, och bemöter inte vi vuxna det, vilken roll vi än har i barnets liv, då blir det ju mer skamfyllt. Då blir, yeah, det ju någonting som vi inte ens pratar om.
Yeah.
Och det är också ett trick då, det är ju att faktiskt våga prata om det. Hur vill, yeah, du göra då?
Yeah.
Ofta, yeah, har barn egna lösningar. De bara, nej, men kan inte jag sitta i kanten, för då är det inte så många som säger, jo, vi kan börja så.
Yeah.
Och så vänjer man sig ju då med att använda teknik. Ofta är det ju teknik nu för tiden man har då på något sätt. Men det är ju det här att vi måste våga. Vi måste ju vara de som visar vägen här och våga prata om det.
Ja, som våger att säga det högt, på deras vägnar, och gör det explicit, för man kan inte skjula det.
Nej, precis. Och,
men det där med skammen, som alltså det syns jag är väldigt intressant, för när man tar, altså det der med at være anderledes og komme ud af klassen, det har vi ligesom ikke fjernet ved, at vi har fået digitale hjælpemidler.
Mm.
Det er måske oven i købet blevet hyppigere, fordi det nu larmer, når man skal gøre noget, så det er ikke kun, når læreren henter en, det er også, når man selv skal gøre noget, så må man gå udenfor. Det gør det jo næsten endnu mere vigtigt at arbejde med den psykologiske del, fordi der er jo mange, der synes, at det er en stor hjælp, at man er gået fra slidsomt træningsmateriale og troen på, at hvis jeg lærer lydene ofte nok, kender morfemet, altså betydningen af et ord, så kan jeg nok forstå, hvordan det er opbygget, og så ender jeg med at kunne afkode.
Mm.
Og det ved vi nu, at det er langt fra tilfældet for rigtig mange af dem her. Så nu giver man dem hjælpemidler, men det fjerner ikke skammen.
Nej, det er sandt.
Så hvad gør vi, når vi står og hæpper med de der hjælpemidler og siger, det er nemt, det kan du bare gøre, når de stadig føler, jeg har ikke lyst.
Mm.
Jeg har ikke lyst til at være anderledes.
Præcis. Ja, man kan ju kalla in skolans psykolog, till exempel.
Ja, för exempel, ja.
Ja, jag tänker ju att det man, liksom kommunikationsmässigt så kan det vara väldigt effektivt att det som du sa, att våga uttala det. Hur känns det för dig? Känns det skämmigt, som vi säger på svenska? Ja. Liksom,
alltså är det obehagligt?
Ja, eller liksom, är du bekväm? Känns det okej? Okay? Ja. Och så säger jag oftast bara, ja visst. Och sen får man liksom, men man kan ju beskriva, alltså vi kallar det validera, så att man giltigt förklarar den känslomässiga reaktion som många barn får.
Yeah.
Och beskriva det för barnet. Många tycker det känns besvärligt att sticka ut eller lite pinsamt och sådär. Yeah. Och då brukar man få napp, så där, lite kanske och så. Yeah. Och då får man ju fråga vidare på det, hur skulle det vara bäst för dig, hur ska vi göra? Och en sak som jag alltid instruerar de lärare till elever jag har utrett för dyslexi, det är att fråga eleven hur hen, som vi säger i Sverige, han eller hon hen, vill berätta för klassen.
Yeah.
Hur vill du göra? Vill du göra det själv? Vill du att någon pappa ska vara med? Vill du att jag ska göra det i egenskap av lärare? Eller hur vill du göra? Och ibland så vet eleven precis, nej men det kan jag göra själv, eller nej jag vill att du gör det. Och ibland behöver de hjälp även där. Och sen så kan man hjälpa eleven kommunicera utåt, för kan man göra det så blir det ju också enklare att förklara varför man gör på ett visst sätt. Jo, men jag har ju läs- och skrivsvårigheter, du vet. Jag kan inte läsa lika snabbt. Därför behöver jag hörlurar så jag kan lyssna.
Ja.
Och sen också bli mer tolerant kanske som pedagog och säga, ja men är det någon annan som kanske har en inlärningsstil där det passar att lyssna? Ja. Då kanske den eleven kan få göra det.
Ja.
För tidigare i Sverige har det varit så här, nolltolerans mot både smartphones och tablets i klassrummet. Nej. Och då kanske man som psykolog kan vara lite kaxig och säga, men om ni har tillräckligt intressanta lektioner kanske de inte börjar kolla TikTok. Och
ja, det går ju
så, kan man så. Men jag förstår ju samtidigt att det är svårt att hålla koll på alla eleverna. Men man behöver ha dialogform kring hur passar det eleven att kommunicera utåt? Hur passar det eleven att introducera de här tekniska hjälpmedlen till omgivningen?
Yeah.
Och vilken hjälp behöver eleven för att göra det?
Yeah.
Och jag tror att det är viktigt att vi vuxna efterfrågar, men också har förslag. Liksom. Vi kanske skulle kunna göra så här.
Vill du ha din far med?
Ja,
precis. Du ska fortälla det för klassen. Yeah.
Precis.
Yeah.
Och att ibland vill eleverna inte göra det för stort, och de bara, nej men måste vi det, kan inte jag bara säga det lite sådär på rasten? Och då kan man ju kanske säga, men prova det, så ser vi hur det går och så. Och sen kan kanske läraren till vid, kanske vi ska ägna en stund åt dyslexi, vad det är och vem som har det, och sen kanske vi ska ägna en stund åt ADHD, vad är det och vem som har det, och autism och lite så, så att man skapar en tillåtande miljö för alla. Och då smälter man ju mer in som läs- och skrivsvårig.
Alltså, vi har faktiskt talat med en elev, alltså en från alltså en dansk kommune, hvor man har gjort mycket ut av att ha sådan ett advisory board av ordblinde barn. Och det tycker jag var väldigt intressant. Och hon blir netop spurt om det där med, eller de ger det exempel, hvordan vil du sige det for klassen?
Mm.
Og der kan man jo mærke, at hun jo først synes, det kunne være rart at få meget hjælp, og de voksne skal sige det, men man går jo over til, at det er ikke så kompliceret, og jeg kan godt bare sige det selv. Så det er jo lidt hjælp. En hjælpende hånd betyder bare rigtig meget. Men nu siger du også det der med, hvad er dysleksi? Altså, ja, hvornår er man det, kan man sige? Fordi jeg bemærker, at du skelner mellem dem, der har læst og skrive udfordringer, og så også dyslektiker. Altså, hvad afgør, om man kommer i den sidste kategori?
Ja, det er jo graden egentligen. Yeah. Ja, graden av svårighet kan man säga. Så att ibland blir ju interventionen densamma oavsett vad vi kallar det. Så Men jag tror att det är viktigare kanske att belysa om eleven har dyslexi, att eleven behöver hjälp i klassrummet. Ja. För att det är ju så, man har mer behov
ja.
När man har dyslexi än om man har läs- och skrivsvårigheter. Och vi brukar ju se på det som ett kontinuum där man kan ha fonologiska svårigheter som vi inledde med här. Men i olika grad. Och har man då den allvarligaste graden, då har man dyslexi då.
Ja.
Men man kan ju ändå behöva att ta till sig text på ett annat sätt.
Ja.
Och det kan man ju kanske behöva, om man till exempel har koncentrationssvårigheter, istället har vissa elever nytta av de appar som kanske ursprungligen var tänkta för läs- och skrivstöd, men som också kan hjälpa de här eleverna. Och framförallt hörlurar brukar hjälpa koncentrationsproblematik. Ja. Sen finns det ju en väldig överlappning mellan dyslektisk problematik och koncentrationsproblematik.
Ja.
Ofta har man ju både och.
Ja.
Och exekutiva förmåga överlag att planera.
Men det förstås ju att det är mycket svårare. Alltså, hvis man har koncentrationsproblemer och så det går väldigt långsamt, så vill det ju vara svårt själv för du och jag, hvis vi skulle läsa så långsamt.
Ja, precis. Ja, tappar man ju på grund av det, tappar fokus på grund av det.
Ja,
absolut.
Men när du säger det där med att ta till sig en text, så kunde jag godt lige tänka mig att snacka lite mer om det. Alltså, hvor vi ju har i tidernes morgon varit mycket upptaget av avkodning och liksom haft en idé om att när du kan lydene på bokstäverna, så kan du sätta dem samman.
Mm.
Og så til sidst, så forstår du teksten, når du kan læse den sammenhængende.
Mm.
Men man har måske, eller i hvert fald er vi nok nogen, der synes, at man har måske hos nogen, der er den der træningsøvelse med at lære lydene og afkodningen at kende, den tager al fokus, hvorimod det jo helst skulle ende med, det er, at man forstår en tekst, læser til læge eller noget andet, fordi man forstår teksten.
Mm.
Der kommer man ligesom aldrig hen.
Nej.
Så det du siger, det er, at man, hvis vi nu springer det traditionelle afkodningsbegreb over og siger, at vi vil, det handler om tekstforståelse eller tage til sig en tekst. Men kunne man kalde det tekstforståelse, eller er det lidt forkert?
Ja, jeg tænker, at tekstforståelse kanskje associeres mere til just at man har læst teksten.
Det er stadigvæk læsning, man sådan tænker, ja.
Men jeg forstår, hvad du mener, at det burde jo være. Borde ju vara.
Men ta till sig en text, det lyder ju dejligt.
Ja. Vi har ju försökt använda det och sprida det lite just för att vi också är i en förändring där information på alla sätt, både i skolan men också samhällelig information, inte förmedlas textbaserad i samma utsträckning längre. Och med mycket webbaserat material, filmer, instruktionsfilmer. Som om man köper någon ny apparat hemma. Så det första jag gör är ju googla tutorials. Liksom. Hur sätter man ihop den här? Jag bläddrar ju inte i det här lilla häftet längre. Alltså, och det är ju väldigt intressant utveckling. Som jag tror är till förmån för dyslektiker, just om vi nu kallar dem för det. Utifrån vad vi pratade om i början också, att man är i relation till sin miljö, så blir samhället mindre textberoende, så blir ju dysfunktionen mindre allvarlig på något sätt. Så, och det blir mindre skam också sen när jag läser, jag googlar upp något och sådär. För det gör alla, det behöver inte betyda att du inte kan läsa, även om dyslektik kan läsa såklart, men de har svårt. Utan det bara kan betyda att det är ett föredraget sätt, oavsett dina resurser. Så där tycker jag vi är en spännande förändring, och även, jag kan väl tycka att i alla fall svenska skolan har ju inte hängt med där, utan man betonar vikten av att kunna avkoda och skriva för hand. Och just nu har vi en pågående debatt i media i Sverige om huruvida egentligen, alltså om det är viktigt att lära barn traditionell läsning och skrivning innan de får lära sig ta till sig information via andra kanaler. Eller är det så att det är lite gammaldags helt enkelt? Att det är ett mer modernt tänk och tänka att det spelar ingen roll. Huvudsaken är kunskapsinhämtningen, och det är inte så viktigt hur den sker. Och där, ja, vi är ju inte överens såklart.
Nej, så det är inte viktigt hvordan det sker, men att det sker.
Ja.
Att jag kan ta till mig en text.
Precis.
Men precis det där med att, att man lägger mycket vikt på att man i först i varje fall så vi går sådan på ett kompromiss att de första 3 år i skolan där må vi köra på.
Ja.
Och hvis det inte lyckas efter de 3 år så får vi hjälpmedel. Så lite brutalt sagt. Men der kan jo ske stor psykisk skade i de 3 år, sådan som jeg forstår dig. Fordi nu er jeg jo selv oprindelig skolelærer, og det bliver jo meget hurtigt klart for mig, allerede i første skoleår, hvem der ligesom har store udfordringer med det her. Så med det psykologiske in mente, så bliver jeg da bekymret for, når vi bare kører på.
Mm, ja, men absolut. Og egentligen... våra specialpedagoger säger i alla fall att man, man hittar de här eleverna första året egentligen.
Ja.
Men det ska liksom nötas.
Ja.
Så det ska kämpas ett par år till.
Ja. Innan, ska liksom uppge innan vi går till något annat.
Precis. Och det håller jag med om att psykologiskt så gör det ju mer skada än nytta.
Ja.
Det är inte föredraget sätt. Utan det bästa vore väl då om man kunde fånga in de här eleverna och påbörja en process av att hela tiden assistera med teknik eller med den här emotionella hanteringen av att vara den som kanske måste använda teknik. Att det inte är ett val på samma sätt som de andra eleverna.
Ja.
Utan för att kunna ta till dig informationen så måste du använda teknik. Men det är ju det också, kan man då inte läsa, alltså inte på grund av en dysfunktion utan för att man inte har lärt sig, då blir man begränsad utav det. För ibland så ges ju information textbaserat och då blir det väldigt svårt att ta till sig.
Ja.
Så då skapar man ju på en samhällsnivå ett ganska sårbart samhälle som är beroende av att det finns tillgänglighet av filmer och internet egentligen. Så där är vi, det är debatten så där. Ja.
Men måske har jeg, nu må jeg du korrigere, hvis jeg har misforstået det, men hvis man nu, der er jo nogen, der er bekymret for at give de her hjælpemidler, både til at læse og skrive mere tech, altså digitalt, fordi de så ligesom forhindrer dem i rigtigt at lære at læse og skrive. Men hvis jeg læser noget af det, som I har givet ud, så tænker jeg, at I faktisk fastslår, at man bliver ikke forhindret i og lære noget, fordi man bruger digitale. Fordi det tror jeg, nogen er bekymret for.
Mm.
Ja.
Ja, jeg tror det også. Men det finns egentligen inga belägg for det.
Utan,
og vi har ju också det här begreppet text exposure. Att ofta när man lyssnar på någonting, när man får en text uppläst så har man ju texten framför sig.
Yeah.
Och det främjar avkodningsförmågan.
Okay.
Yeah. Så man liksom nästan läser med. Så. Och det har man ju sett som en teknik att lära sig ett nytt språk.
Yeah.
Att man liksom lyssnar och någon annan uttalar korrekt och så följer man med. Och det är ju samma på sitt eget språk om man säger så, sitt första språk.
Yeah.
Men den här rädslan för att kunskapsinhämtningen eller så, eller, den har vi ju mött och den har vi kunnat motbevisa egentligen.
Okay.
Att det är inte riktigt så, men i en längre tidsperspektiv så vet vi ju inte riktigt hur det här att vi förlitar oss så på digitala källor, hur det kommer att bli liksom så för alla. Så att med kulturbärande material till exempel så som vi har förlitat oss på skrifter som vi har lagt i fina bibliotek och så blir ju det ett kulturarv. Hur blir det? Och så, det kommer säkert bli bra men det blir på ett annat sätt.
Men vi vet det ännu inte.
Och det tycker jag är spännande och där återigen blir ju dysfunktionen dyslexi mindre allvarlig på något sätt. För att vi blir inte så textberoende för att för någonting egentligen.
Men det kan ju vara svårt för jag tror ju europeer och inte minst oss från de nordiska länderna har ju på ett eller annat sätt slått oss upp som de absolut bedste til at læse og skrive i verden. Vi er jo virkelig uddannede mennesker. Altså, det gør jo noget ved vores... Hvis vi skal udbrede det her begreb, så kan alle mulige analfabeter gå rundt og kalde sig uddannede. Altså, det er jo... Det gør jo noget ved os, og skulle i tale sætte det på en anden måde.
Ja. Præcis. Og det, ja, det gør noget med os. Og det er jo liksom... Men vi får väl hitta andra sätt att briljera på, men jag tänker att när man är mitt inne i en förändringsfas då, då känns som jag tror vi är nu, så är det ju svårt att säga om framtiden, men det kan ju också vara så att man om 20 år blickar tillbaka och bara, ja men vad var det att oroa sig för?
Så har man i alla fall gjort med regnemaskinen.
Ja, precis.
Det griner vi ju av
nu. Man trodde, åh ni kommer inte, eller när jag växte upp på... Och då var det ju videovåld att vi skulle bli jätteaggressiva personer. Och det blev vi faktiskt inte.
Det blev vi faktiskt inte.
Det blev inte det. Så det är väl det. Ja, där får vi vänta och se.
Alltså jag är ju väldigt upptagen av skrivprocesser. Jag tror ju på att man... Alltså der sker riktigt mycket när man övar sig i att skriva och blir god till att skriva och får sitt eget uttryck. Og det er jo også svært for dem her. Så her, hvor vi jo ikke har så meget tid tilbage, jeg kunne bare godt tænke mig at vide, eller høre dit syn på det der med, altså hvordan letter vi skrivningen for de her mennesker, så de heller ikke der synes, at de er alt for meget anderledes.
Ja, nej, det er veldig interessant faktisk, eftersom at skrive for hand, som vi siger på svensk, når man använder papper og penna, er jo... aktiverar ju väldigt mycket och också en reflektionsloop, så att medans du skriver så ser du ju vad du skriver och tänker och reflekterar över det. Ja. Och det gör ju att man kan till exempel skriva av sig, eller man kan skriva brev och verkligen uttrycka sig och få en känslomässig del aktiverad också. Mm. Som vi kanske inte har sett på samma sätt i diktering, alltså att tala in text. Och det är ju också, vi hörde en föreläsning här nu på konferensen, att det finns en viss frustration i diktering också. Väcker mycket frustration, det blir fel och det är mycket klick och det är finmotorik och så. Men tekniken blir ju hela tiden bättre. Mm. Men jag tror att... är det någonting man kanske går miste om med tekniska lösningar, så kanske det är just den här reflexiva loopen som innebär att skriva en bra text, dikter till exempel, eller skriva dagbok och så. Det är någonting som jag tror vi har nytta av i psykologisk mognad helt enkelt. Att vi reflekterar. Vi tänker till, vi uttrycker oss på ett speciellt sätt, letar ord och sådär. Mm. Det där kan man gör det i efterhand när man dikterar. Som man säger, det blir inte riktigt bra, jag sätter in något annat. Yeah. Men man gör det lite mer simultant när man skriver för hand.
Ja, det tror men du skriver for hand, siger du.
Ja.
Og du sagde også papir og pen.
Ja, det
men du mener papir og pen helt... fysisk, ikke en dator.
Nej, jag tänker att det är skillnad också med tangentbord, fast nu är vi så vana vid tangentbordsskrivning. Men där är jag tänker att det är just det här med hastigheten.
Ja.
Att det går så snabbt när man skriver. Jag vet ju själv när jag skriver på dator går ju jättesnabbt för att man har ju övat upp det. Men man behöver läsa igenom det då. Och när vi skriver papper och penna så gör vi det samtidigt på ett annat sätt. Mm. Och det tror jag är en reflektionsprocess som har varit väldigt nyttig för oss. Som vi kanske ska värna lite om. Kanske vi ska säga.
Men det kunde ju vara, alltså, hvis vi nu avslutningsvis kunde säga att dyslektikerna kunde visa vägen där. För den där långsamlighet har... alle de andre unge mennesker jo mistet.
Mm, præcis.
Og er heller ikke redde til, at det skal tage lang tid at skrive.
Nej, præcis. Men,
ja, der må vi hjælpe hinanden med.
Ja.
Ja, nu er tiden gået. Har du noget at sige til sidst, fordi du tænker, vi missede noget?
Nej, det var interessant. Interessante frågor.
Ja. Tusind tak, fordi du vil stille op.
Ja,
og håber vi ses om de der 10 år og kan høre...
Ja. Hur gick det?
Ja, hur gick det? Gott?
Ja, ja, precis. Ja.
Tack för nu.
Tack ska du ha. Tack.
Du har lyttet till en av Orlabs faglige samtaler. Produceret av Anne-Sophie Sønderby. Mitt navn är Alice Bruun. På genhør.